Nu har jag tryckt på räck.
Och det är första gången du säger rätt.
Ja.
Jag håller på att försöka airdroppa två bilder till min dator från min telefon.
Det är inte första gången du inte har fullt fokus på podden när jag har tryckt på räck.
Vänta nu, bara airdrop.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 217.
Så, vänta här, skickat nu så. Jag fick en nyhet i min telefon som jag...
Det är ingen som bryr sig om det.
Ja, men den är i allra högsta grad relevant för podden.
Jaha, det jag ska prata om. Okej då.
Vad sa du? Välkommen till Dealen med bilen 217. Ja, det gjorde du.
Yes.
Du...
Hur mår du?
Jag mår faktiskt väldigt bra. Det är så jävla skönt när solen skiner.
Ja.
Men det är alltid så... Man, samma sekund som man säger det så hör man hur kackig man låter när man pratar om vädret.
Mm.
Jag sålde ju polisbilen. Nämnde jag i en bisats möjligtvis.
Ja, just det. Ja, det gjorde du kanske.
Och då så sa jag att jag skulle köra Torinon som daily driver.
Mm.
Och
det var ju ingen som trodde på det.
Jo.
Ja.
Det liksom vädret tillät det och allting, men när jag hämtade den startade ju fint. Det. Vi var ju Kungens Kurva.
Ja.
Och hämtade den och skulle köra den till Vallentuna till att börja med.
Mm.
Men den startade ju fint efter ett och ett halvt år i dvala.
Ja,
ändå var att
julen
var lite platta och lite fyrkantiga.
Ja.
Men
det var som en sån här Fred Flintstone-bil.
Det kändes som att köra en sån. Men den gick ju som en orm på vägen. Alltså den liksom gled mellan filerna och jag hade liksom noll kontroll. Jag minns inte riktigt att jag haft så här dålig kontroll på bilen. Man får ju liksom dra nästan ett halvt rattvarv innan hjulen reagerar.
Mm,
vilket gör att det är liksom en utmaning att hålla bilen i rätt fil. Så att säga. Sen när vi kom till Vallentuna så kontrollerade vi det här och då visade sig att hardskivan har gått av.
Ja.
För alla som inte vet vad en hardskiva är så är det den här liksom de här två plattorna som möts i mitten av rattstången.
Just det.
Som sitter med några bultar och sen så sitter det liksom en tyggummipackning däremellan som gör att när om man skulle krocka så slits hardskivan i två delar och så slipper man få ratten in i ansiktet.
Mm, precis så. Många har nog funderat kanske på vad den där plattan är till för.
Kanske
nej,
det.
Nej, det förstår man nog kanske.
Men den hade
det
i alla fall gått av.
För det.
Så, så den satt liksom bara i en bult typ. Så att det var väl några kilometer ifrån att den hade separerat.
En snabb undanmanöver så hade det varit nangiala för dig.
Då hade bilen gått åt ett håll och jag hade sprungit åt ett annat håll.
Mm.
Jag vet inte, de kanske inte ens kan separeras. Men själva skivan hade liksom gått av.
Mm.
Så nu står...
Hur fan har det gått till?
Jag tror att det är därför att din ohängde son Ben och min ohängde son Milo lekte ju jävligt mycket i den här bilen när den stod på kontoret.
Jo, men då var ju de tre. En treåring kan inte slita sönder en hardskiva. Då är det något fel på bilen.
Ja, men fan, Ben är lite...
Han är stark, ja. Det är helt sant.
Ja, men han står sliter i ratten på en avstängd bil.
Ja.
Skitsamma. Den krävde en reparation.
Mm.
Och då dök det upp liksom ett erbjudande från vänster som jag står utan bil och på något sätt vanen är ju mitt på havet nu.
Utan bil är en sanning med modifikation vill jag ju påstå. Ja, du har ju ett gäng.
Jo, men utan en vardagsbil.
Ah,
och eftersom Torino nu inte kunde bli en daily driver tills dess att den är reparerad.
Mm.
Men
det har du ju rått bot på ett helt fantastiskt spännande sätt.
Jag mår så dåligt över det här. Och jag har så svårt att förlika mig med den här tanken. För det här är ju inte alls jag.
Du hade ju inte ens tänkt att berätta det för podcastlyssnarna.
Nej, jag hade...
Du tänkte mörka.
Jag hade Ja, faktiskt. Ja. Det var min absoluta tanke att den här bilen får passera.
Vilket är helt absurt, för det är en drömbil för väldigt många människor.
Nej, det är inte alls det.
Det är det visst det. Det är du som är bortskämd Stockholmsjävel.
Nej, men sluta.
Ja. Nu undrar folk, vad fan har han köpt? För det är så lite du, så att det finns inte.
Ja.
Det är liksom den sista bilen man tänker. Jag blir mindre förvånad när du kör runt i en Fiat 500 än den här.
Ja.
Nu har vi
håsat det här väldigt mycket. Men du och jag har ju en gammal kompis som driver ett företag. Och på det här företaget så har de då haft en leasingbil, en firmabil, som de köpte en ny 2017. Mm. Sen har den stått i deras garage och samlat damm i stort sett sen dess.
Mm.
De körde den 2 år, tror jag.
Ja.
Sen har den bara stått.
Mm.
Den har gått strax under 5000 mil, tror jag. Så det är i stort sett en ny bil. Men det är alltså en BMW 520 Touring från 2017.
En kombi.
En kombi. Svart kombi. Och jag har ju liksom... Den här har varit helt osynlig för mig. Jag har sett den här flera gånger när man har hjälpt vår kompis där och varit i garaget och jag har hjälpt till att kabla igång den en gång. Men den har liksom varit helt anonym för mig. Mm. Ingen bil som jag ens tittar på. Men nu när jag stod utan bil så ringde jag Christian och bara... du, den där BMWn, skulle jag kunna låna den några veckor nu innan vanen kommer?
Ja.
Och han var ju så, självklart, inga problem, det är bara att ta den. Men du får liksom, du får kabla igång den. Men då började jag fundera och tänkte så här, men om jag, i och med att de inte använder den och de funderar på att kanske skaffa en ny elbil till jobbet.
Just det.
Då kanske jag skulle lösa ut den åt dem. Att jag köper bilen av dem förmånligt och så kan jag köra den och så kan jag göra en liten vinst på den. Mm. Men de blir av med ett problem i och med att den inte ens startar. Den är ju liksom, den är totalt urladdad. Eller var totalt urladdad. Den var så urladdad så att luftfjädringen hade liksom gått ur. Så att det såg ut som en sån här Dubai Abandoned Cars.
Ja, just det.
Ferrari Enzo som har stått ute i öknen i 3 år.
Ja.
Den stod i ett garage och smutsen var så ingrodd på bilen så att det gick liksom inte att bara damma av rutan utan jag var tvungen att ta
fönsterskrapan.
Ja, men typ alltså såna här våtservetter och liksom få gnuggar och det är liksom de blev helt kolsvarta bara för att jag skulle kunna se ut genom vindrutan. Och sen låg ju bilen typ på underredet eftersom luftfjädringen hade liksom sackat ihop. Så jag tog dit ett sådär startpack.
Mm.
Det hjälpte inte. Bilen gick liksom inte igång. Och då hamnade jag i det här läget att så här, okej, den här bilen kommer kriga.
Mm.
Men nu är det ställningskrig. Nu handlar det om vem ska vinna det här kriget mot den här bilen. Ska bilen vinna eller ska jag vinna? Och då går jag in i någon sån här robot-mode där man bara blir så här extremt systematisk. Jag tror många lyssnare kan känna igen sig i det här med att nu ska den här bilen igång och då bara börjar man mata av en checklista. Hur jobbigt det än är liksom.
Mm.
Så att det första jag gjorde det var att jag då, när jag inser att batteriet är liksom helt slut. Det går inte att liksom kabla igång med sånt där startpack. Då tog jag en sån här Aimo hyrbil. Du vet, en sån här som kostar ändå 30 spänn per kilometer.
Mm.
Och så körde jag till Västberga till Autoexperten och där köpte jag ett nytt batteri. Men de fanns i 2 olika storlekar.
Mm. Och du hade inte mätt såklart.
Jag hade inte mätt.
Nej. Du kunde inte ens mäta för du kom inte ens åt batteriet.
Nej, jag kom inte åt batteriet. Men då hur som helst så tog jag den som han på Autoexperten sa, det här är den vanligaste storleken. Så jag chansade. Kom jag tillbaka och det var en sån här dag, det här var ju 2 veckor sedan, det var så jävla varmt.
Ja.
Så jag var liksom, svetten rann och dessutom att jag tycker inte att det är så kul att bära 30 kilo batterier. Då skulle jag dessutom hitta en parkering åt den här Aimon i city och där finns det ju inte, det är ingen sån här home zone för de där, skitsamma, det är folk utan dess vad det är. Men så jag fick liksom parkera ganska långt bort, släpa det här batteriet, komma upp till bilen och skulle liksom då få igång den. Men då inser jag att batteriet ligger ju i skuffen, alltså under golvet i bagageutrymmet. Och jag kan låsa upp den med nyckel, men jag kan inte då låsa upp skuffen.
Nej, just det.
Men det tänker jag att det kommer jag lösa, därför att det måste ju finnas någon sån här nödstrap man kan dra i på insidan. Så då går jag i alla fall ner till Clas Ohlson i Gallerian, för bilen står vid Brunkebergs torg. Och så köper jag en sån här billig hyllsnyckelsats, eftersom alla mina verktyg ligger i Vallentuna. Och jag kunde inte ta en Aimo till Vallentuna. Det skulle kosta typ 800 spänn.
Ja, och ta liksom, halva dagen också.
Jo, ta halva dagen. Så det var det liksom billigare att gå och köpa en hyllsnyckelsats för 299. Och sen så, men att ta sig in i det här garaget, bara det är krångligt. För då ska du ha en sån här larmbricka och så ska du ta en hiss som är sådär hysteriskt långsam. Upp tre våningar. Och jag hittar inte garaget. Jag måste liksom irra mig omkring varenda gång jag ska hitta bilen. Och sen så kom jag då med hyllsnyckelsatsen och så ska jag då öppna och börja byta batteriet. Men inser att bagageluckan är ju elektronisk. Så att den går inte att öppna utifrån om batteriet är dött. Så då får jag liksom fälla sätena, ta bort det där insynsskyddet och klättra bak i bilen och börja skruva loss då paneler för att undersöka var hittar jag den här öppningsspaken liksom inifrån. Och jag hittar ingen. Och så då tänker jag, men då får jag kolla på YouTube. Mm. Där hittar man allt. Men då har jag ingen täckning i garaget. Nej. Så då måste jag ta världens långsammaste hiss tre våningar ner och gå ut på gatan för att YouTubea. Så hittar jag ett klipp, bara det är en liten lucka, plastgrej man pillar bort med en skruvmejsel. Och där innanför finns en liten eller en liten VIP-grej som man trycker på. Kommer jag tillbaka. Det finns ingen sån. Det är fel årsmodell. För det fanns inget hål där. Återigen, världens långsammaste hiss, ner tre våningar, kommer ut, hittar ingenting på YouTube om hur man öppnar bagageluckan på en 2017 Touring. Så då ringer jag BMW, sitter i telefonkö i 20 minuter till deras verkstad. Och när han äntligen svarar så säger han bara så här: nej, du vet, det där går inte, du får bärga hit den. De där går inte att öppna om batteriet är dött. Förstår du? Panikkänsla. Och det är ju ingen bergare som går ner i det där lilla garaget. Så då känner jag ett uns av, jag tror jag lämnar tillbaka nyckeln till den här bilen. Och då har jag köpt ett batteri för 4000.
Ja.
Och sen så får det vara.
Ja. Eller bara slänga in batteriet genom rutan och tänder på skiten.
Typ. Ja. Men då säger BMW-mekanikern, förresten, du kan prova att kabla igång den med det nya batteriet. Därför att det är ju mycket mer krämigt sånt än i en sån här startpack.
Mm.
Och så sa han så här, om det inte är helt celldött så kommer du kanske kunna kabla igång den, men det är liksom en chansning.
Och då kan du öppna.
Och då kan jag öppna bagageluckan. Men du vet väl att du måste komma till en verkstad ändå för att kalibrera det nya batteriet, annars kommer du få en massa felkoder.
Det här är ju baksidan av all den här nya jävla datatekniken. Det går inte ens att byta ett batteri utan att man måste in med biljäveln för att kalibrera datorn mot batteriet. Det är ju sånt bullshit så det finns inte. Okej.
Men då fick jag i alla fall ta, återigen då, världens långsammaste hiss, ner tre våningar, gå över Brunkebergs torg till Clas Ohlson igen och köpa startkablar.
Jaha.
Och sen kom jag tillbaka och då gick den igång.
Ah.
Vilket var skönt. Och då står jag med en bil som där liksom motorn går och luftfjädringen långsamt börjar så här, åka tillbaka.
It's alive!
It's alive! Men då tänkte jag så här, ska jag stå i det här svettiga garaget nu och byta det här batteriet? Eller ska jag åka ut, jag ska ju ändå tvätta bilen.
Mm.
Jag åker till tvätten i Frihamnen. Där kan jag stå liksom i solen och byta det här batteriet. Eller i skuggan. Men ändå bara vara utomhus och få lite...
Det var så jävla för fan, det var dryg, vilken dryg berättelse. Inte själva berättelsen, men att behöva gå igenom det.
Ja.
För fan.
Men då hoppade jag i alla fall, slängde in batteriet i baksätet och tänkte jag, jag kör till tvätten.
Mm.
Och så kör jag ut ur garaget. När jag kommer ut ur garaget så då är det en liten snabb tvärgata där och så är det trafik så jag får stanna liksom.
Ja.
Och då inser jag att den här bilen har ju en start- och stoppfunktion.
Ja, just det.
Så att vid rödlysen så stänger ju motorn av sig. Och skulle det hända, då...
Då står du ju där.
Ja, då står jag där. Och då skulle jag verkligen ge upp. Alltså.
Ah.
Jag slänger i neutral, drar upp den till 1500 varv. Ungefär som, du vet, gammal ragga. Den dör om jag släpper gasen. Och så och sen fick jag köra igenom hela stan i rusningstrafik. Med en bil där jag var tvungen att ha liksom varvtal på.
Var du svettig?
Svetten rann så mycket. Jag var liksom sjöblöt.
Ja.
Och sen så kom jag fram till biltvätten i Frihamnen. Och där då, när jag, då hade jag liksom fritt utrymme, stor vändplats där. Då tänkte jag så här, nu får jag prova. Och då tryckte jag på bromsen och väntade och skulle se om då start- och stoppfunktionen kickade in.
Ja.
Men då visade sig att datorn kände av att batteriet var så dåligt. Så att den inte gick ner i stoppfunktionen.
Så då hade du krånglat dig genom stan med panik i kroppen.
Helt onödan. Ja. Det hade tagit en timme.
Ja. Jävlar vad den här bilen ligger på minus i ditt hjärta just nu.
Ja. Och, men då tänkte jag så här, nu har jag ändå kört en timme.
Ja.
Nu provar jag om batteriet kanske har fått så pass mycket laddning så att det kanske bara räcker att jag laddar upp det här med batteriladdare. För då kan jag ju lämna tillbaka det här batteriet som jag köpt. Så jag stänger av motorn. Och samma sekund som jag stänger av motorn så kommer jag ju på att varför öppnade jag inte bagageluckan nu?
Ja, just det.
För att när jag ska trycka på startknappen igen, då händer ingenting. Den är helt död. Det vill säga batteriet är liksom bara, det är bara, ska gå på tippen.
Ja.
Men då får jag liksom bära ut det nya batteriet och öppna motorhuven och kabla igång den igen för att kunna öppna bagageluckan. Jada. Sen bytte jag batteriet. Det var ju skitkrångligt. Det är så jävla mycket elkomponenter som sitter fast ovanpå batteriet. Det är inte bara plus och minus,
utan det är
massa annat liksom. Men allting lirade. Inga felkoder, vilket var överraskande. Och sen så
som han sa.
Som han, bilmäcken sa. Och sen monterade tillbaka alla paneler och allting och tok tvättade bilen. Och nu är den som ny. Men det här kriget jag hade med bilen, det tog 7,5 timme. Men jag vann.
Ja, du vann. Och nu kommer vändningen, för nu älskar du ju den här.
Nej,
det gör jag fan inte. Vi åkte ner till Laxå med den här igår. Och du njöt. Du bara, alltså den här bilen.
Ja, den är ju sjukt.
Alltså det är ju en milätare av dess like. Vi låg liksom, du låg ju 170-180 ner. Och den drog ju ingenting.
So they say,
ja, precis.
Men den snittade 0,68. Det är helt sjukt. Jag har aldrig ägt en bil som har dragit mindre än 1,2 till 1,4.
Nej, så är det.
Och nu kommer jag liksom, jag kommer dubbelt så långt.
Ja, dubbelt så fort dessutom, dubbelt så långt.
Ja, alltså som du sa.
Och du satt såhär, jag sitter så jävla skönt.
Nej, jag satt skönt första timmen. Sen började min höftled lida av liksom.
Jo, men det var ju för att du höll plattan i mattan med högerfoten så att det benet var utsträckt hela vägen ner till Laxå.
Ja, vi kom ju till Laxå, det var det du skulle säga.
Ja, just det.
Och för där skulle vi ju då rita upp dörrsidorna på Wagoneren, hur de skulle sys, de skulle skickas till en sadelmakare. Då ska vi liksom, då måste ju de formas efter den nya instrumentpanelen.
Ja, vi hade en planeringsdag i bilen också. Vi gillar ju att planera i bilen. Vi kommer oftast fram till bra saker när vi kör bil.
Du pratade ju om det för länge sedan, det här med att man kommer på bättre idéer när man färdas framåt.
Ja, jag har läst eller hört om det var en podd att det tydligen är så att när hjärnan är i rörelse, alltså framåtrörelse, så har den också lättare att tänka framåt. Jag vet inte om det stämmer, men det fanns någon sån undersökning. Och för oss funkar det ju faktiskt.
Vi har ju gjort om det här till en sanning och en logik som gör att så fort vi sätter oss i en bil så kommer vi på massa nya idéer.
Framförallt löser vi problem väldigt snabbt. Kommer på nya idéer och löser problem väldigt snabbt.
Israel-Palestina har vi löst löst vi två gånger färden ner till Laxå.
Ja.
Men Daniel var ju inte ens där.
Nej.
När vi kom dit.
Han var ju och körde upp för hojkort, vilket glädde mig väldigt mycket.
Ja, han klarade det.
Gjorde han det? Fan vad härligt.
Men hans härliga brorsa var ju där istället, som är liksom som en bättre version av Daniel.
Ja, på något sätt ja.
Men så att vi kom dit, var där en halvtimme, 40 minuter och sen så pep vi tillbaka. Så det var ju en lång, men som du sa, den här jävla BMW:n, den äter mil.
Ja, det går liksom inte att köra långsamt med den. Alla vet ju det här, men den där typen av bilar, de är byggda för autobahn. Så man märker ju inte att det går fort. Liksom. De är helt tysta och de bara, liksom, de bara äter mil. Minus då, vi hamnar ju i en trafik. Kaos som vi alltid gör när vi är i Laxå. Det var ju en lastbil som hade börjat brinna där på E18.
Det var ganska fränt. Vi satt ju och hoppades på att det skulle vara något fränt och inte något tragiskt.
Och det var ju precis det var. Det var ingen som hade gjort sig illa. Jo, förutom en brandman som brände i pannan.
Ja, exakt.
Som åkte förbi.
Men det var ju då ett sånt där bredlastad långtradare som hade typ som ett
stor byggbarack eller ett hus nästan.
Som en stor friggebod på taket. Den brann.
Ja. Och det roliga var att den här polska lastbilschauffören, han stod ju bredvid och rökte. Så min tanke är att han har suttit och rökt in i hytten, skjutit ut en fimp som har blåst in i plasten och så har det tagit eld.
Det är inte helt
omöjligt. Nej, det är inte helt omöjligt. Sen kom vi på en sak, apropå komma på saker i bilen. Vi var ju lite så, ah fan, vi ska podda imorgon. Vi ska försöka komma på någonting att prata om. För både du och jag var lite så här, eller jag framförallt, jag visste inte alls vad jag skulle snacka om.
Jag måste bara for the record se att den här BMWn, det är inte jag och jag kommer inte behålla den.
Nej.
Möjligtvis att om min fru någonsin lyckas, om hon mirakulöst skulle lyckas ta körkort inom en överskådlig framtid, då kanske hon får ta den bilen, i och med att det är en väldigt fin bil, men den är också så anonym och inte ett sägande.
Ja, och då kan du också ta en Bilsport MC veteranförsäkring på den. För då kommer det ju vara en veteranbil när hon har tagit körkort. Nej, förlåt.
Men i och med att vanen kommer, det är bara några veckor bort nu. Så jag känner att jag har ändå hopp om livet. Så för mig är det här ungefär som att jag har en hyrbil. Så betraktar jag den. Och jag kommer aldrig mer prata om den i podden.
Nej, det kommer jag. Nej då. Nej, men vi kom ju på ett ämne som vi bara, ja men det kanske kunde vara. Ska du förklara vad det var vi kom på?
Nej, men vi pratade ju om dåliga sammanslagningar för ett tag sedan i podden. Alltså när två företag olika DNA och kultur börjar samarbeta och hur ofta det leder liksom till katastrof.
Mm.
Vi pratade ju om det Fiat Chrysler liksom, de är för olika för att de ska kunna samsas.
Olika personlighetstyper. Ja, just det.
Och så då tänkte vi det som vi då kom på under den här bilfärden, att vi skulle fantisera ihop det perfekta äktenskapet. Ja. Alltså två bilmärken som istället skapar ett nytt bilföretag med ett nytt namn.
Ja.
Det här är ju liksom en skitkul tanke. Ja,
du har kommit på ett namn också.
Ja.
Fan, det har inte jag gjort. Då får vi göra det tillsammans på min då.
Ja, men för ett samgående mellan två bilmärken måste ju skapa en synergi.
Mm.
Det får inte bli när PG stod där och skulle slå ihop Volvo med Renault.
Nej.
För vad skulle det? Det skulle liksom bli en svensk tegelsten med en fransk skitkorv ovanpå.
Ja.
En merch måste ju vara förknippad med magi.
Mm. Ja. Så det här är ett lite roligt, spännande ämne på något sätt.
Ja.
Ska du börja eller ska jag börja?
Jag känner att du får börja.
Ska jag börja?
Ja.
Jag är rädd att det säkert finns folk där ute som kommer bli besvikna. För jag har valt ett bilmärke som jag vet att lika många avskyr. Som det faktiskt också är som gillar det här märket. För det är lite så här love or hate, det här märket. Ett av mina bilmärken. För ett av de bilmärkena som jag vill slå ihop med ett annat är nämligen Tesla.
Jaha.
Ja, det är ju, du förstår vad jag menar med love hate. Liksom.
Ja,
det är ett sånt, men det är liksom få som är likgiltiga inför det här. Utan antingen gillar man ju Tesla eller också tycker man att det är skit.
Men
Tesla.
Det du då tänker är att Tesla sitter på någonting, men de har inte helheten.
Nej,
skulle man slå ihop det med ett annat bilmärke, då skulle det bli den här magin.
Ja, precis. Ja. Precis då. Men det jag framförallt gillar med Tesla, det är ju att Elon Musk, det är ju att han är så barnslig. Hans barnsliga personlighet tycker jag så mycket om. Och att den har spilt över så mycket i bilarna. I allt det här från att liksom han har döpt de här modellerna så att första bokstaven i varje bild bildar meningen sexy cars. När du har liksom Model S, Model E, Model X, Model Y. Och sen har du C för Cybertruck, A är väl ATV:n. R, det vill säga Roadster, och sen sist S och sexy cars. Det är ju jättefånigt och roligt. Plus då att bilarna ju också har alla de här roliga features.
Spel och grejer.
Spel och liksom dansande dörrar och allt vad det är. Liksom. Mm. Jag tycker att det är jättekul och jag tycker liksom att de här bilarna...
Aldrig tidigare har ett bilmärke varit så lekfullt.
Nej, men bilbranschen är ju traditionellt jävligt allvarlig och vuxen. Och därför tycker jag att det är så kul att det finns ett företag som visar att nej, men det behöver inte alls vara så. Som om inte det här vore nog då, så bygger ju Tesla dessutom bilar som går så sjukt snabbt ju. Och som har liksom en acceleration som inte är av denna värld med deras där ludicrous mode, som de kallar det då. Men sen har ju Tesla ett jätteproblem. Och det är ju deras designchef. Franz von Holzhausen.
Jag håller med.
Som är en högst medelmåttig bildesigner om du frågar mig. Och det verkar som att han har liksom fastnat i något så här tidigt 2000-tal rent formmässigt. Och Jag tror att det här till slut kommer vara orsaken som gör att Tesla kommer bli frånåkta av precis alla andra etablerade och mer traditionella bilmärken. Uh-huh. Som fram till liksom för bara några år sedan bara tillverkade bensinbilar. Det vill säga alla bilmärken.
Uh-huh. Det intressanta där är att när de ritade Tesla S:en, då hade ju de en Aston Martin som förebild.
Ja, precis.
Det var sådär svepande och allting. Och tittar man på en, häromdagen så stod det en Tesla 3 bredvid, eller precis bakom, en ny Porsche. Heter de Panamera?
Menar du el-Porsche?
Nej, inte el-Porsche, utan den vanliga Panameran. Ja. Och då slogs jag av hur otroligt lika de var i formgivningen. Men skillnaden var att Porschen var otroligt snygg som den nya Panameran är. Och Tesla 3 var totalt anonym. Trots det så var det liksom samma taklinje, samma svepande linjer. Så att, som du säger, de försöker, men de får inte till det.
Nej, men visst känns det som att han har fastnat i liksom 2001 i stil liksom formmässigt. Och därför skulle jag vilja porra ihop Tesla med ett annat bilmärke som kanske inte heller räknas som ett av de roligaste om man liksom frågar våra lyssnare till exempel. Men bear with me. Det finns nämligen ett tidigare ganska oansenligt bilmärke som gått från klarhet till klarhet när det kommer till innovativ bildesign de senaste åren. Och det är det koreanska Hyundai.
Oj.
Ja, konstig merch, jag vet. Men ofta när man liksom snubblar över något sådant här designkoncept på nätet som man hajar till över, då tycker jag att flera gånger de senaste åren så har det just varit en Hyundai. Ja.
Hyundai. Mm.
Och det här, det beror ju på deras designchef som jag tror att jag har nämnt i något tidigare avsnitt. Och det är ju den belgiske Luc Donkervolke. Luc Donkervolke. Till att börja med så gillar jag Mr. Donkervolke, hur han ser ut. Han ser ut lite så här som en knepig och svår så här, homosexuell modedesigner från 60-talet. för han har liksom en stil och ett sätt att framhäva sig själv som får mig att tro att han är liksom introvert men väldigt excentrisk. Kolla på de här bilderna på honom till exempel. Kolla. Titta.
Jag älskar honom.
Titta.
Han är svårarg.
Vi ser nu som en 60-talsdesigner. Han har lite Valentino Garavani eller Yves Saint Laurent över sig.
Aldrig ett leende.
Nej, och det är precis så här jag vill ha mina designers. Formgivare ska liksom inte vara som oss andra, utan de ska liksom glida ovanpå den här vanliga gråa massan och blicka ner på oss dödliga med rynkad näsa. Och med jämna mellanrum då så berikar de världen och oss då med sina konstverk. Och det är precis den känslan jag får när jag tänker på Donkervolke och de bilar som han har ritat. Donkervolke, han har ju tidigare varit designchef för bland annat Lamborghini och Bentley. Det är ju han som ligger bakom både Murcielagon och Bentleys Continental GT. Han ligger ju också bakom formspråket för Hyundais lyxmärke Genesis.
Ja, som vi hyllade i förra avsnittet, den här nya G-serien som är...
Ja, du pratade om den. Ja, precis. Och han ansvarar dessutom helt för att sätta formspråket för Hyundais elbilsföretag där, Ioniq. Och det jag har sett från Ioniq stärker tesen om att Donkervolke andas 60- och 70-tal, vilket jag älskar. Kolla här, ska du få se på lite av Donkervolkes skisser. Mm. Titta vad han har utgått ifrån. Någon jävla som en simka eller någonting från liksom
tidigt,
våra barn.
Ja. Sent 70-tal.
Och sen har han då liksom skapat den här bilden.
Oj, jävla vad
han... Visst känns det väldigt sexigt? Nu ser jag inte folk bilder.
Varför kan inte Tesla, som har ett tomt papper att utgå från, varför kan inte de bara skapa något så här häftigt?
Exakt.
Vilken jävla bra merch.
Ja, alltså jag tycker att Tesla är värda ett yttre som känns lika spänstigt och lekfullt som det som finns under karossen. Mm. För det är ju fan inget fel på Tesla. Bilarna, de är härliga och lekfulla och de går fort så in i helvete. Och, ja.
Det skulle vara säkert kvaliteten. Då.
Ja, jo, men det får de säkert ordning på till slut. Och dessutom tycker jag att de förtjänar, eller framförallt kanske jag ska säga, så tycker jag att de förtjänar en designchef som är lika excentrisk som Elon Musk. Mm. Istället för som nu när de har någon färglösa Joe Schmo som liksom han har någon så här sömnig Midwest vibe över sig. Därför skulle jag vilja slå ihop Tesla med Hyundai. Men vad de ska heta, det vet jag inte riktigt. Har du något bra namn på liksom Hyundai, Tesla? Jag kanske ska tänka på det medan du berättar om din sammanslagning.
Ja, fundera på den. Mm. För det jag har utgått ifrån, mitt namn kanske kan väcka tankar hur du ska slå ihop det här då. För jag menar, i mitt fall, det förutsägbara skulle ju vara att jag skulle slå ihop något fränt amerikanskt märke med något annat.
Ja, det är det nog alla tänker att det, ja.
Och utifrån det skapa ett ultrafränt amerikanskt märke, ja. Men det kommer jag inte göra.
Nej, det,
för
att
i mitt tycke så är alla amerikanska märken fulländade.
Aha, okay.
Därför kommer jag vända blicken åt två helt olika håll. Jag skulle vilja börja utgå från ett bilmärke med fin historik, vacker design och liksom en nobel persona.
Aha.
Men det här bilmärket har också en stor akilleshäl, och det är kvaliteten.
Aha, ja.
Det här är kanske ett av världens historiskt sett sämsta bilmärken om man kollar på tillförlitligheten.
Jag gissar att vi ska bege oss antingen till Frankrike eller till England.
Mm.
Är det så?
Mm.
Ja.
Ägarna är ju dock lojala och skyddar det här märket som en mänsklig sköld, trots att bilarna oftast inte ens startar. Jag minns faktiskt en polare som det här taggar in på mitt krig jag hade med BMW'n. För jag har en polare som hade en sån här Jaguar XE från 2016, den här lite modernare formen.
Ja, just det.
Och den laddade ur titt som tätt, och vid ett tillfälle så hade han parkerat i ett garage där det satt en stor ventilationstrumma på väggen, så han var tvungen att köra in med nosen först för att liksom få plats i rutan. Du fattar.
Jag fattar.
Motorhuven låg då under, ganska tätt under ventilationstrumman.
Ganska vanligt i Stockholm att
Man får kila in bilarna där de får plats liksom. Pang bom, morgonen efter, urladdad. Det var ändå en Jaguar liksom. Men eftersom både handbromsen och automatlådan är elektroniska, så går det inte att ens få upp växelspaksknoppen om batteriet är dött. Det vill säga, du kan inte lägga bilen i neutral. Så att,
bravo.
Och han kunde inte öppna motorhuven. Nej. Eftersom den låg under en ventilationstrumma. Så att han hade liksom låst fast bilen tack vare ett dött batteri.
Och jävlar, och en bergare kunde inte släpa iväg honom heller.
Nej, en bergare kunde inte ens komma ner i garaget.
Nej, vad jag menar.
Nej. Så det han fick göra är att han fick köpa en sån här låg race-domkraft för typ 2500 spänn. Plus 4 stycken såna här juldollys.
Aha.
Som man var tvungen att beställa från nätet. Så det tog ju flera dagar liksom. Och så fick han då hissa upp bilen några centimeter så att han kunde få den på dollys.
Aha.
Och sen kunde han då dra ut bilen och sen kunde han öppna motorhuven och sen kunde han kabla igång den. Alltså på något sätt ännu krångligare än min
BMW. Ja, det var fan värre. Ja.
Men det Jaguar verkligen har, det är ju de här klassiskt svepande linjerna. Och Jaguar på något sätt personifierar smäckerhet. Så om vi tittar ur...
Ja, det är en Jaguar alltså. Jaguar som är den ena av dina två.
Ja,
spännande. Ja. I like it. Ja. Det här kommer bli väldigt bra, tror jag.
Och för jag tycker
om Jaguar... Om du inte har klumpat ihop det med något jävla skitmärke.
Ja, men det får vi se.
Ja.
Men hela tanken är ju att nu ska Jaguar gå i graven. Mm. Precis som att Tesla och Honda går i graven till förmån för ett nytt märke. Då. Så att om man tittar ur ett sånt där äktenskapsförmedlingsperspektiv, om då Jaguar är en kvinna, så behöver hon en ordningsam och lite tråkig man som på något sätt kan lyfta fram henne. Så att Jaguar behöver Toyota. Här pratar vi hands down, year after year, världens bästa bilmärke ur ett kvalitetsperspektiv. Toyota är ju perfektionister ute i fingerspetsarna. Man har ju till och med uppfunnit The Principle of Yidoka, vilket är ett system där man uppmuntrar att stoppa hela produktionsflödet om man hittar minsta fel.
Ja, just det.
Och sen, jag vet inte om så många känner till det här, men Toyota hette ju från början Toyoda.
Yoda.
Efter grundaren Kishiro Toyoda.
Kishiro Toyoda.
Alltså, Men 1936 så utlyste man en nationell designtävling där man skulle designa om deras logotyp. Och det kom in 27 000 bidrag. Och vinnaren man valde ut hade tagit de 3 japanska tecknena för ordet Toyoda. Och placerat dem i en cirkel. Så att det var liksom bara tre tecken. Men dåvarande vdn Rizaburo Toyota.
Okay.
Som var ingift och inte alls hade lika mycket. Han hade inget liksom starkt band till namnet Toyota.
Nej.
Eftersom han var ingift.
Mm.
Hur gick det till? Ja, skitsamma.
Ja.
Han tittade på de här tre tecknena och tänkte att på den sista tecknet, om vi förenklar det lite och tar bort den där lilla extra kludden som sitter i ovankant på det sista tecknet,
mm-hmm,
då bildar tecknena istället ordet Toyota.
Ah, Toyota.
Och då kan man måla logotypen med 8 penseldrag.
Ja, ah, sånt där gillar jag.
Istället för 9.
Ah.
Och 8 betyder tur.
Ja, just det.
Så att, då tyckte han att gör vi loggan då i 8 penseldrag, då kommer vi få tur i all framtid.
Mm.
Dessutom som bonus så lät ju Toyota inte lika förkylt.
Nej.
Som Toyota.
Ja, just det. Ja, just det.
Ja,
det... Jag har alltid liksom tyckt att Toyotas logotyp, att den liksom påminner mig om liksom en liten cowboy med cowboyhatt. Alltså streckgubbe med cowboyhatt på något konstigt sätt.
Ja, alltså jag har inte Toyota börjat gå tillbaka till bara texten Toyota.
Ja, kanske det är
men,
så.
Men den här runda, den är ju ganska ny. Ja, som den här. Med olika cirklar.
Ja, men ser du hatten? Ser ja, det, liksom en ja, mixer nästan.
Ja, när man
lite så.
När man tittar på den med maracas glasögonen. Då kan man aldrig ha.
Nej, jag vet. Nej, precis. Så nu är det en mixare.
Fan, eller en cowboy.
Ja, eller en cowboy. Mer cowboy.
Nu kanske. Blev ju den där loggan mycket snyggare. När man tänker som ett cowboybälte, beltbuckle nästan.
Ja.
Men den där loggan är ny. Den är från 1936. Det var ju liksom
japanska
tecken.
Ja,
liksom. Skitsamma. Det här bevisar bara deras perfektionism.
Ja.
De här två bolagen skulle tillsammans kunna skapa en lineup på kanske 8-10 modeller.
Mm.
Drivlinorna skulle uteslutande vara såklart från Toyota och kanske med hybrider i fokus.
Mm.
Men sen tänker jag att huvuddesignspåret skulle liksom bli en retro, om man säger så här, framtiden för det här nya bolaget.
Ja.
Då utgår vi från de här två modellerna. Så att huvuddesignspåret skulle vara en retroinspirerad SUV som skulle utgå från en 80-tals, kanske tidig 90-tals Land Cruiser HJ60.
Mm.
Och den skulle komma i två hjulbaser, 2 respektive 4 dörrar. Sen skulle Jaguars XJ6 från tidigt 80-tal ligga till grund för en stor sedan, en shooting brake och en sportig coupé.
Mm.
Alltså fullt moderna bilar, men man, skulle, alltså man finns, ska känna igen dem.
Det finns så jävla mycket sådana sköna... Det är en otroligt bra matchup det här, måste jag säga.
Ja.
För du har tagit världens liksom bästa form med världens bästa teknik.
Ja.
Så det blir ju världens bästa bil. Bilmärken kommer att bli.
Och med det här designspråket så skulle man även kunna ta fram en mini-SUV och en supersportbil.
Mm.
Men kolla, visst gifter sig en HJ60 Land Cruiser och en XJ6. Om man med fantasi nu tänker att ungefär som när man designade nya Challengern som är liksom en fullt modern bil.
Mm.
Tänk du göra det på en XJ6 som är sådär smäcker. Och sen, så att
fan
stora
vad
SUVen...
XJ6 är otroligt snygg.
Ja, men den är så löjligt snygg.
Liksom, men de där är ju inte så dyra.
Nej.
Alltså just
men det är att de är så dåliga.
Jo, ja, det är tyvärr. Det är just det, jag glömde det.
Slutligen.
Ja, men jättebra.
Vad ska då det här företaget heta?
Mm.
Jo, jag tänker att det här Jaguars smäckra linjer och det här, det måste gå igen.
Mm.
Så jag tänker att det ändå ska vara ett kattdjur.
Ja.
Men...
Nej, just det, från Jaguar. Ja,
ja det är liksom det, är, precis. Mm. Men det ska inte vara Jaguar.
Nej.
Utan den här gången så ska vi ha en japansk koppling och en japansk historik.
Mm.
Så låt mig presentera Tiger Motor Company.
Ja, just det. Snyggt. Och tigen på japanska tror jag står för styrka eller mod eller något sånt där.
Finns väl inga tigrar i Japan? Men det fanns, historiskt sett så fanns det ju tigrar i Japan.
Och
man
tänker
den japanska målningar.
Och tatueringar är ofta tiger, japanska tigrar. Exakt. Precis. Ja, fan, det där var bra. Jag tycker att Jaguar har ritat kanske bland de vackraste bilarna i världen. Många håller med mig om det. Och sen är det ju så. Och även Toyota, historiskt. Nu för tiden är de ju inte lika roliga. Men Toyota ska väl vara det bilmärket som är, rent kvalitetsmässigt är etta på alla listor.
Och
de har inte haft ett motorhaveri på 40 år eller något sånt där.
Nej, och jag skulle väl säga så här. En Toyota, du kommer aldrig hamna i en situation där du inte kan kabla igång en Toyota.
Nej, nej, så är det. Jag tror kanske att jag kom på ett namn medan du pratade. Och jag tänkte också gå lite åt det japanska hållet. Vad tror du om Sekushi? Sekushi, vet du vad det betyder?
Men vadå japanska hållet? Du har ju en sydkoreansk bil med en amerikansk...
Just det, de är från Sydkorea. Ja. Annars hade Sekushi varit bra om de nu hade varit japanska. För det betyder nämligen sexy på japanska.
Du har ett lekfullt namn. Men jag tror en Tesla Hyundai, den behöver på något sätt... jag tror lekfullheten ska vara det som... Den kanske bara ska heta... Poppy.
Nej, det är vilket jävla dåligt namn. Ja. Sekshian är sexy på koreanska. Inte alls lika bra. Jag får hoppa över namnet. Men jag står fast vid att det skulle vara en ganska rolig merch. Men jag vet inte, din känns bättre.
Nej, det är inte jag så säker på. Nej. Jag tycker att vi har tagit fram två väldigt intressanta märken.
Nice.
Visste du att det i Kalifornien... Alltså, Kalifornien är ju... Hur man än vrider och vänder på det. Det är ju liksom bildelstaten nummer ett.
Ja,
Detroit är all ära, men det är Kalifornien. Det är där allting sker. Ja. När det kommer till bilar.
Ja.
Och speciellt gamla bilar. Alltså gamla klassiker. Visste du att just nu så håller Kaliforniens delstaten Kalifornien på att rösta igenom ett förbud mot krom? Alltså att tillverkning, kromtillverkning.
Uh-huh.
Därför att det innehåller, ja, det är något så här häxbryggd. Häxbryggd. det är då, alltså den innehåller kemikalier som är någon sån här chromic acid anodized metal finishing.
Mm.
Som är för mycket, det är för giftigt.
Det är för giftigt.
Det är för giftigt. Alltså själva tillverkningen, ja, när du doppar de här olika baden. Så att Kalifornien vill då banna krom överhuvudtaget.
Nykromning då alltså.
Nykromning. Mm. Och det här skulle innebära, någon som då har räknat ut, att Kalifornien skulle eventuellt då förlora 100 000 jobb.
Ja, just det.
För att det finns så många kromfirmor som ska tillgodose alla biltillverkare och restauratörer.
Men de får väl ställa om då? Det går väl att skapa krom på annat sätt, tänker jag.
Ja, men de får ju lägga det utanför delstaten och åka till andra delstater. Men tydligen så är det så att krom metall finishing står för mindre än 1% av de här giftutsläppen. Mm. Så det är en sån otroligt liten del. Men det här liksom dödar ju Kaliforniens bilhobby på ett sätt. Så nu håller de på att försöka stoppa det här. Men frågan är om... Alltså Kalifornien är ju benhårda när det kommer till miljöaspekten.
Mm.
Men frågan är om det här skjuter liksom fel.
Mm. Jag tror att det går att lösa på något annat sätt.
Du ska alltid vara så positiv.
Ja, men det måste man ju vara. Du är ju en jävla bakåtsträvare.
Ja, men fan, ha krom. Man kan ju inte ha plast.
Nej, men du får komma på något annat sätt då.
Ja.
Så svårt kan det väl inte vara.
Det fanns ju, för ett par år sedan så såg man så här reklam för någon sprayburk. Så spraykrom.
Ja, ja.
Den var väl asgiftig också, säkerligen. Men det var ändå chockerande bra resultat.
Ja, det var det faktiskt.
På det lilla man såg.
Ja, ja. Du vet vad det blev dags för nu?
Nej,
nu är det dags att snacka motorcyklar. Northbike. Dream
it, live it.
Jag och Rönn, som jag pratade om förra veckan.
Ja, jävlar vad du tjatar om.
Jag var ute och körde hoj med honom i helgen. Och då passade jag på att testa hans Rocket 3, hans Monster, som jag också snackade om lite om förra veckan.
Har jag drömt om... Ja, du pratade om det förut.
Jag snackade om att han hade en sån, men nu har jag provkört den.
Ah.
Och det var en jävla överraskning att köra den. Om det är någon som har missat vilken hoj det här är, då, så är det ju alltså Triumphs jätte på 2,5 liter, 165 hästar. 221 newtonmeter. Vänta, och dessutom väger den här Triumph Rocket 3.
Rocket 3.
Ja, just det. Den väger ju dessutom då 300 kilo. Så på pappret så är ju det här en hoj som upplevs som en elefant med typ en raketmotor fastsörad på ryggen. Jo. Så jag var lite nervös när jag slog igång den och la i ettan. Alltså bara när man startar den så märker man ju att det man har mellan benen känns inte riktigt som en hojmotor utan mer som en bilmotor eller nästan kanske som en lastbilsmotor, för det liksom viner om den när den är igång. Och det fick mig liksom att tänka nästan på en Dakar lastbil i ljudet.
Lite vinande.
Men det sjuka är att när jag väl körde iväg så kände jag mig så här, omhändertagen och trygg. För den här hojen upplevs verkligen inte som klumpig eller tung när man kör den. Dessutom så sitter man så jävla skönt att man känner att den här skulle jag kunna köra ner till Afrikas horn med. Bara fortsätta att köra och köra och köra. Och jag kommer tänka på den här filmen Den stora snälla jätten när jag kör den här raketen. För det var lite den feelingen.
Ja, eller Jamal, Neverending Story.
Nej, det var den filmen också. Draken i den oändliga historien.
Ja.
80-talsfilmen.
Men den stora
snälla jätten.
Ja, den där.
Ja, för att det är en stor snäll jätte. När man liksom fiser runt bara. Ja. Om man beskedligt tuffar fram så är den väldigt... Ja, den är väldigt snäll. Men sen när du vrider på gasen, då förvandlas ju hela världen till liksom en suddig tunnel på en sekund. För det, liksom, det skjuter på så in i helvete. Det spelar liksom ingen roll.
Det ser ut som en bilmotor som sitter i.
Jo, men det är ju typ det. Det spelar liksom ingen roll vilken växel du är i. Eller hur låga varv du än ligger på. För den har sånt jävla vrid. Så den går liksom in i warp mode så fort du vrider på gasen. Fast inte på ett sådär sporthojsätt. Utan det är bara... Ja, men som en raket helt enkelt. Alltså, Rocket är ett jävligt bra namn för att beskriva den här hojen just på grund av det här sinnessjuka vridet då. Mm. Men den skulle också kunna heta The Dragon, för det känns lite som att man rider på en tämd drake när man kör den.
Och då blev ju Le Mans Neverending Story ännu mer.
Precis. Men det var inte Röns hoj som jag hade tänkt att snacka om den här.
Har han en sån här Black Edition?
Ja, precis så. R. Exakt. Ja, det där är inte R, det där är väl GT, tror jag.
Ja, det här är en GT.
Ja.
Men jag kan inte för mitt liv bestämma om jag avskyr den här eller om jag älskar den. För den är så på något sätt absurd.
Ja.
Direkt vill man ju säga att den inte är speciellt snygg.
Mm. Men den
ja. Har ju någonting som gör en...
Och googla R får du se. Den är ju nästan lite snyggare ändå, tycker jag. Den har... Alltså Black, han har ju den här Black. Jag vet inte vad den heter. Den där han har.
Ja, just det. Den har inget ryggstöd.
Nej, och lite annat styre.
Satt du då på den där lilla...
Han skjutsade ut mig till ditt garage först. Ja. Först och hämtade. Och för att hämta min hoj då. Då satt jag ju där bak. Och det finns ju ingenstans att hålla i. Och liksom, även om jag inte har några problem att liksom bejaka min kvinnliga sida, så vill jag ju inte sitta krampkrama Rönn. Liksom. Så att jag satt och höll i kramp.
Du la kinden mot hans rygg.
Ja, jag ville ju göra det. För att så fort han bred på så kände man ju att det bara...
Men vad fan höll du i dig?
Ja, men där bak, där vid kanten, vid lyset bara. Det var skitäckligt. Fan, finns ju ingenting att hålla
fan,
i. Och sen är den som jag satt på, den är stor som liksom en rostsmörgås. Det finns ju ingenting att sitta på. Så det var skitläskigt. Men det var väldigt skön att köra.
Ja, det här, vad heter den här Minority Report med Tom Cruise? Det känns som en motorcykel som är med i en science fiction film.
Ja, faktiskt. Men det var faktiskt inte den jag skulle prata om idag. För förra veckan så lovade jag att titta lite närmare på en stil inom hojkulturen som kallas för club style. Kommer du ihåg det?
Ja.
Fick ett mail om det.
Just det.
Ja, jag kanske ska inleda med att säga att jag inte på något sätt är liksom någon expert på det här. Så min definition av vad som menas med club style kanske skiljer sig lite från vad någon annan tycker. Men man skulle väl kunna säga att stilen föddes ur HD:s FXR-modeller, eller kanske till och med lite tidigare med deras shovelheads, jag vet inte. När jag tänker på club style så tänker jag på en lite uppskrämd big twin som gör att hojen liksom både accelererar snabbare, men också att den har en setup som gör att den blir smidig att köra. Det var ju liksom bikerklubbarna som började uppgradera den här typen av hojar för att dels göra dem lite mer personliga, men framförallt för att de gillade att köra fort som fan då, trots att det var cruiser hojar de körde. Jag vet ju till exempel att Hells Angels, de har alltid gillat att stå på som fan när de åker ihop. Liksom den typen av körstil anammades ju sen av flera andra klubbar. Och det blev liksom ballt att ta sig från A till B så fort det bara gick när man körde ihop. Fast man hade liksom stora cruiserhojar då. Ah. Och när HD sen släppte FXD eller Dyna-hojen då, då blev ju den snabbt populär och modda om. Och idag är det ju en väldigt populär club-style-hoj. Men för att sammanfatta vad en club-style-hoj är för något, så kanske man skulle kunna säga att den har ofta 2-i-1 avgasrör. Det vill säga att piporna går ihop till ett gemensamt ändrör. Uh-huh. Och sen brukar de ha lite högre bakfjädring än original. Då, och sen trimmade motorer såklart. Och ofta har de också en kåpa fram. Och lite högre risers. Uh-huh. Och tanken är väl att alla modifieringar man gör, de ska vara gjorda för att liksom öka prestandan. Men också körbarheten. Det vill säga att det ska vara funktionella modifikationer man gör.
Varför vill man ha kåpa och höga risers? Alltså att styret sitter
kåpa vill man ju ha, det blir ju också för att slippa det här vinddraget eftersom de kör ju så jävla fort. Uh-huh. Så. Och varför är risersen högre? Du kan nog kontrollera hojen mycket bättre med ett lite, de har ju, cruisers har ju ganska breda styrmåletvis. Uh-huh. Här blir det ju lite smidigare liksom. Uh-huh. Men det vanliga är väl också att man kör med täckt hjälm. Typ en sån här Simpson Speed-hjälm eller kanske en sån här Biltwell, den här Lane Splitter. Alltså den här typen av hjälmar som påminner lite grann om de här som toppfjolförare har. Alltså hjälmar som ser lite grann ut som dödskallar i formen. Du vet vilka jag menar.
Ja, precis.
Men det är inte bara hojarna och hjälmarna som definierar vad man idag kallar för club style. För det är ju även en estetik som spiller över på vilken typ av kläder man har på sig. Mm. Och ska man göra det enkelt för sig så skulle man väl kunna säga att Jax, alltså huvudpersonen i Sons of Anarchy, personifierar den här stilen ganska bra. Om man går in och
kan det vara så fattigt att Sons of Anarchy har liksom drivit fram den här stilen mycket, mycket snabbare?
Jag tror att Jax kan ha varit med och gjort den här stilen populär, även om den ju inte är född ur tv-serien. Men jag kan nog tänka mig att den har gjort sitt för att pusha på den här stilen. Mm-hmm. Lite grann i alla fall. För om man går in och tittar på club style-sidor på nätet som typ Unknown Industries, om vi tar dem som exempel, då ser man ju att den här klädstilen, den är ju en blandning av flanellskjortor, huvtröjor, canvas och skinnvästar och liksom long sleeves med tryck på ärmarna. Ja, men som Jax i Sons of Anarchy ser ut. Alltså, så han är en ganska bra stilreferens för att göra det enkelt för sig då, om man ska beskriva hur de här killarna och tjejerna oftast ser ut då. Sen har det också vuxit fram en underkategori till clubstyle-kulturen, och det är ju de som kör den här stilen och den här typen av hojar, men att de kör så här galna stunts på dem. Ett sånt gäng är ju East Coasting Crew, som väl kanske är lite av de mest kända stuntklubbarna, om vi nu kan kalla dem så. Det finns jättemycket videos med East Coasting Crew på YouTube för de som vill kolla in det här. Och det är ju sjukt coolt, för det de gör med de här jävligt stora och jävligt tunga hojarna, det är otroligt ballt, för de kör ju med dem som om de vore typ krossar på något sätt. Jag får det ju se så jävla enkelt ut. Jag begriper det inte.
Jag fattar inte ens om man får upp den där på bakhjulet.
Nej, alltså det där ligger bortanför mig. Nej, jag fattar inte. De är så jävla duktiga. Mm. Och en tjej som jag tror att jag nämnde förra veckan, som också verkar snöat in lite grann åtminstone på det här med clubstyle, det är ju det här YouTube-fenomenet Sara Aydin, som är en jävligt cool tjej som vanligtvis kör stunt med krossar och supermotorhojar då. Mm-hmm. Men hon har ju inlett något samarbete med Northbike och har precis byggt klart en Harley Dyna FXDX som hon säkert kommer att göra sjuka saker med vad det lider.
Hon är så jävla främst.
Ja, hon är skithäftig. Så om ni inte redan gör det, gå in och följ henne i alla sociala kanaler. Och detsamma gäller ju Northbike. Se till att gå in och följ dem.
Hon heter Sara, S-A-A-R-A-A-Z-H.
Ja, just det. Ja. Precis.
Sara Aydin.
Och är det så att ni dessutom går i hojköpartankar nu, så måste ni köpa en hoj hos Northbike. För annars är ni värdelösa människor, kan jag nästan känna.
Ja.
Och med de orden så tänkte jag att vi avslutar veckans avsnitt av Dealen Hojen.
Ja. Du, kom du ihåg Ford Lightning?
Ja, det gör jag mycket väl.
Alltså, den heter ju Ford F-150 SVT Lightning.
Ja.
Och SVT, det var ju det här Fords Special Vehicle Team.
Ja, just det.
Den här kom ju i produktion 1993, och då hade den en 5,8 liters Windsor FI-motor på 240 hästar. Det var ganska mycket 93.
Mm. Fords svar på det på Chevys 454, ja. Kan man säga.
Kan man säga. Mm. Och den här var i produktion fram till 1995. Men sen 97, då släppte ju Ford den tionde generationens F-150 som var mer strömlinjeformad. Som liksom låg helt rätt i tiden. Den känns ju jävligt daterad nu. Men det här var, blev ju en storsäljare direkt. Mm. Så 1999 så bestämde sig Special Vehicle Team, eller SVT då, för att släppa en ny Lightning med en brutal 5,4 liters supercharged Triton V8 på 380 hästar. Mm. Det här var ju dåtidens Viper Pickis.
Mm, just
så att den dödade den då förlegade 454 SS.
Mm, mm, mm.
Och det här var faktiskt världens snabbaste produktionspickis.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad jag...
Inte jättesnygg.
Nej, men... Eller?
Alltså nu med liksom, när det har gått lite... När det har gått några år så ser den ju bättre ut än bara... Men jag vet att när den kom... Ah, man gillar 454, jag tyckte man var ballare.
Den såg hårdare ut.
Ja, men den ser ganska mjäkig ut faktiskt. Med tanke på prestandan är så brutal. Men det andas ju inte...
Jag vet inte, vad tycker vi om sportpickisar överhuvudtaget?
Vilken jättebra fråga.
För jag menar, en sänkt full-size pickis med flaklock och vinge utan funktion, det är ju någonting som är lite, det skaver lite.
Ja.
Samtidigt så är det ju skitfränt.
Mm.
Och gillar man acceleration och köra fort rakt fram,
ja,
och samtidigt är det behov av att kunna lasta lite gipsskivor på flaket, då är ju...
Alla isolering åtminstone.
Ja, men kombinationen blir ju otroligt bra då.
Mm.
Men nu är det i alla fall dags igen.
Jaså?
För 2022,
hoppla,
det vill säga väldigt snart, så kommer nya Ford F-150 Lightning.
Oops, alltså.
Men den här gången så är den helt elektrisk.
Aha, jag tänkte säga det, för det är ett jävligt omodernt koncept att släppa 2022.
Ja.
Men det är ju elbilsåret, så ingen blir väl förvånad.
Nej.
Oha, vad spännande, det visste inte jag.
Aldrig har väl ett återupplivat namn passat bättre.
Mm.
Fan vad de måste ha skrattat.
Ja, men precis.
De måste ha skrattat på Fords utvecklingsavdelning när de insåg att Lightning-namnet hade legat och skräpat i någon byrålåda i 18 år, samtidigt som de nu ska släppa en elpickis. Kolla nu på den här filmen, som den här teaser-reklamfilmen. För det jag ska säga är att idag, vi spelar in podden idag på onsdag, och i kväll då släpper de all information kring den här då. Så just nu så vet vi inte jättemycket om bilen, men på fredag när podden släpps, då kan vi gå in på Ford på hemsidan. Men kolla nu på den här filmen.
It's time to take our grit, our determination, our ingenuity and build on that. It's time to take an entire century of innovation and point it at the next century. To take the legendary and turn it into something revolutionary. To take electric and turn it into lightning.
Alltså, de kan ju göra reklamfilmer i USA.
Jo, tack.
Och det vi då ser i den här filmen, det är ju alla...
Lite konstig på något sätt.
Men den är konstig.
Mm.
Men ändå får man ju lite gåshud.
Ja, så är det.
Men det vi ser här, det är ju alla Ford-pickisar genom historien som står uppradade i en stor industribyggnad. Sen kommer en skitsöt unge som är väl svårt att sätta åldern på. För hon är antingen 14 år eller så är hon 18 år. Det här är ju... Alltså, det är det här som det blir märkligt i mitt huvud. För Ford har alltså castat en svart Greta Thunberg. De har till och med satt på henne...
Ja, det kanske inte var det hon har gjort. Ja,
ja, för de har tagit en gullig svart tjej.
Ja.
Satt upp hennes hår i en lite konstig awkward knut.
Ja, just det.
Flätor hade liksom varit too much.
Ja, just det.
Då hade det varit för obvious.
Mm.
Men sen har de då satt på henne lite märkliga kläder med för korta byxor och
lite Thunbergiga kläder kanske.
Hon ska kännas lite Aspergig.
Jaha, ja, okej.
Okay. Eller hur? Ja, ur ett castingperspektiv.
Ja, kanske.
Det kan inte vara en slump att de tar en ung tjej som, och som klär sig som en vuxen. Det är återigen så här Karlsson på taket.
Väldigt 20. Det är väldigt, ligger väldigt i tiden. Om hon hade varit obis och transsexuell och sitta i rullstol så hade det varit ännu bättre.
Ja,
också.
Men de pekar ju med hela handen på att titta nu, Ford går hand i hand med en amerikansk version av Greta Thunberg.
Ja,
och nu lanserar de en hel elektrisk bil. Och man ser ju inte så mycket av pickisen annat att den troligtvis ser ut som en helt vanlig ny F-150, men att den har en sån här LED-bar över hela fronten, alltså en ljusgrunka som knyter ihop lyserna, för att så ska ju alla elbilar se ut. Den ska ha dubbla elmotorer på typ 400 hästar och den ska accelerera snabbare än gamla Lightning-pickisen med kompressorn då. Men det är väl ingen överraskning.
Nej.
Och sen så ska den ha en räckvidd på 300 miles, vilket då är nästan 50 mil. Så att idag när podden släpps så kan ni gå in på Ford.com och kolla informationen. Men jag tycker också att man ska kolla på den här filmen ur ett Greta Thunberg perspektiv.
Det är så kul nu liksom när elbilsvågen väller in över världen. Vi har ju liksom varit vana med att folk har liksom eller bilmärkena har skrytit med acceleration 0-100. Det, nu är det helt plötsligt, det är inte intressant, för att det är, vem som helst kan göra en bil som gör 0-100 på 3-4 sekunder. Utan nu är det istället räckvidden som är det sexiga. Ju längre desto fränare på något sätt.
Verkligen.
För hastigheten 0-100, det är ingen, man blir inte imponerad längre.
Nej.
Ja, coolt, får ni gå in och kolla.
Ja.
Du, jag vet inte om våra lyssnare är trötta på att höra mig tjata om de här filmerna som vi gör för Bilsport och MC på temat Drömgaraget. Men det skiter jag i så fall. För jag tycker att de här filmerna är väldigt, väldigt bra. Och det beror inte så mycket på att du och jag är med dem.
Det är väl det som drar ner filmen.
Ja, men lite så. Nej, men det är att vi har fått ynnesten åka runt i Sverige och träffa så otroligt sköna människor som har så otroligt balla garage. Och nu ligger film nummer 2 uppe på Bilsport och MCs YouTube-kanal. Så skynda er in och kolla på den.
Och snart, vi har ju gjort klart film nummer 3.
Ja, vi var ju även och träffade ytterligare ett garage här för några dagar sedan. Och den här gången så var det ju dags att besöka ett hojgarage. Till min stora glädje då. Och vi hade ju blivit tipsade om ett jävligt balkgarage som ligger mitt i centrala Stockholm. Men när vi kom dit så tror jag att både du och jag blev lite blown away över vad vi fick se. Eller se, uppleva kanske man ska säga.
Gabriel som tog emot oss, eller Gabbe.
Han som visade runt oss, ja.
Som är på något sätt...
ligger bakom det garaget.
Pappan till hela det här garaget.
Ja, precis.
Men han vill ju inte, han betraktar det som ett kompisgäng.
Jo, men det är ju han och så ett 40-tal nära kära vänner som har det här garaget ihop då. Men det är ingen hojklubb, utan det är mer ett liksom garage som man har ihop då. Men det kändes ju som att vi hade känt Gabbe i hela vårt liv.
Ja, på något sätt. Verkligen.
Eller hur? Det kändes som varken du eller jag riktigt ville gå därifrån när vi hade filmat klart.
Nej, men det var sånt där hängagarage. Man tänker sig att det stod då Vespor, Café Racers, Harleys, krossar, äventyrshojar, racehojar liksom, och vanliga japsar. Det stod bara uppradat längs väggarna. Och så hade man liksom då en meter till sitt förfogande. Ja. Så här ställer jag min hoj, lägger min hjälm på hyllan ovanför och kanske lite väskor och allting. Och så får det vara lite stökigt. Men sen när man behöver mecka, behöver man löda någon liten grej, ja, då sitter man på sin plats och gör det. Men behöver man mecka, då går man in i meckrummet där det fanns svets och lyftar och däckmaskiner. Och liksom, då kan man göra de här grovarbetena där. Och så finns det alltid folk som kan saker lite bättre än
ja.
Det var ju ett optimalt garage egentligen för dig och mig.
Ja, åtminstone för mig.
Som har en motorcykel.
Ja, men det var så jävla skön stämning där inne. Både gällande folket som hade sina hojar där, men också hur det såg ut tycker jag rent visuellt. För det var ju väldigt snyggt. Utan att för den saken skulle bli utstuderat. Så den här filmen har ni att se fram emot, ni som lyssnar på det här. Och jag vill även passa på att nämna Kismo Motors, som är Gabbes egna Facebook-sida, som jag tycker att alla ska följa. Så gå in och följ både Bilsport och MC och Kismo Motors om ni gillar att ta del av kul och spännande innehåll som är relaterat till den här hobbyn.
Sen har vi fått ett uppdrag av Hansen Racing, och det är att hitta och formulera vår och Hansens kärlek till hobbyn.
Nej, det är jätteroligt.
Alltså ord och situationer och känslor som är unika för vår hobby.
Ja.
Och idag så tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt. Och det är attityd.
Okej.
Min gissning är att alla som kör amerikansk bil, i alla fall minst en gång, eller troligtvis väldigt, väldigt ofta, tänker på vilka signaler man skickar ut när man kör den här bilen.
Jag skulle vilja säga att det 70% av hobbyn handlar om attityd.
Ja, för när man rullar fram där vid ett rödlöse så tänker man, vart man vill eller inte, så hinner du tänka tanken, fan vad sjukt det måste se ut liksom när Passaten framför dig tittar i backspegeln och bara ser en stor kromad grill.
Ja.
Det står RAM.
Ja. Liksom. Ja.
Och man upplever att man har en lite spänstigare personlighet än Skoda-ägaren på ICA-parkeringen. Liksom. Mm. Och man liksom känner andra bilägares blickar när man glider in på macken. Ja. Och allt det här bidrar ju till att skapa ett välbefinnande.
Mm.
Kort och gott så har man mer attityd.
Ja.
Men att ha en attityd behöver ju inte nödvändigtvis betyda någonting negativt. Jag tycker snarare tvärtom. Att köra amerikansk bil betyder bara att man är livsnjutare. Att man är mer lekfull och har vildare fantasi. Och framförallt att man vägrar ställa sig i ledet av köttrobotar som trevar sig fram genom livet utan att någonsin synas. Så glöm nu inte att din bil är det perfekta verktyget för att visa att du lever på riktigt.
Mm. Jag brukar tjata om att bilen är ju bilentusiastens dyraste klädesplagg. Det kan man ju säga.
Verkligen. Sen så ska ni inte glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare. Så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car.
Mm.
Där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Just det.
Och vill man köpa en ny USA-bil, ny som gammal, så ska man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och han tar såklart även inbytesbilar.
Mm.
Och sen så ska vi ju runda av och prata lite Gasoline Magazine. Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar. Gå in på, eller motorcyklar.
Ja.
Gå in på deras Facebook och håll dig ajour med vad som händer. Och framförallt så ska vi också då säga att nu den 22 maj, det vill säga väldigt, väldigt snart, så skulle vi ju haft en stor bilträff på Skokloster tillsammans med Gasoline. Den är inställd, men vi...
På håret känns det som.
På håret.
Det känns som att de håller på att släppa.
Ja, nu, verkligen. Mm. Det är nästan att det kanske skulle ha funkat. Men vi siktar i alla fall på den 25 september.
Mm.
Så blir det en sensommar mega, mega, ja, super, super bilträff. Mm. För att ni har lyssnat.
Vi hörs om en vecka.
Vi hörs.
Hej.
Hej. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. A fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what